Vår evangelietext och predikotext idag på midfastosöndagen hämtar vi från Johannes evangeliets 6:e kapitel med start i vers 1. Därefter for Jesus över Galileiska sjön, Tiberias sjö. Mycket folk följde honom därför att de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att mycket folk kom till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva honom, till själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få ett stycke var." En annan av hans lärjungar, Andreas, Simon Petrus bror, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på det stället, och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut det till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de stycken som hade blivit över av de 5 kornbröden när de ätit. När folket såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Visste detta profeten som skulle komma till världen?" Och Jesus förstod att de tänkte komma för att med våld göra honom till kung, drog han sig undan upp till berget, helt ensam. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. När det här inträffar, Jesu märkliga under, så läser vi i Bibeln att påsken var nära. Och så är det också för oss idag då vi samlas. Påsken är nära. Judarna firade ju påsk till minne av uttåget ur Egypten. I vår gammaltestamentliga text fick vi höra, inte om själva uttåget, men hur Mose och Aron med Guds hjälp räddade folket från att törsta ihjäl. På väg mot målet för judarna i gamla testamentet, Kanans land, så blir de lite trötta och hungriga och törstiga. Och de börjar fundera på om de var på väg åt rätt håll. Har vi tagit oss vatten över huvudet? Vi kanske inte borde ha lämnat slaveriet i Egypten. Som kristna på väg mot vårat mål, himmelriket, så kanske vi ibland börjar tvivla och undra och känna: har jag tagit med vatten över huvudet? Orkar jag hela vägen fram? Eller är det så att livet i världen, livet utan Gud, lockar, verkar lättare? När det känns så, då hjälper Gud. Han hjälpte Israels barn trots att de inte hade den bästa attityden, den största ödmjukheten, när de bad om hjälp. Han hjälpte människorna som hade samlats för att få träffa, lyssna till och bli botade av Jesus, trots att de egentligen inte ens hade frågat efter mat. Och han hjälper också oss när våra krafter tryter. Det står i våran text att folket följde Jesus för gärningarnas skull. Alltså, de var väldigt nyfikna på Jesus för att han var så mäktig. De hade hört talas om vad han hade gjort. Han hade botat sjuka. I det här området, just vid dammen i Bethesda, hade han botat en man som varit förlamad. Så folk blir nyfikna och vill följa honom. nyfikenhet på Jesus är tyvärr inte samma som tro på Jesus. Idag finns det också människor som är nyfikna på Jesus. Vem var han egentligen? Folk skriver böcker om den historiska Jesus. Och då försöker man bortse från de historiska dokument vi har. Nämligen Bibeln, som berättar om vem han var. Man försöker hitta andra dokument som har skrivits mycket senare. Där kanske finns en dold hemlig kunskap om Jesus. Men nyfikenheten innebär inte tro. Folket som följde Jesus då, de ville se under och tecken. Och folk som funderar på Jesus idag tänker, vad kan jag lära mig av honom? Ibland kanske man vill följa Jesus, lära sig om Jesus av egen nytta. Med tanken på, vad kan jag tjäna på det? I texten idag så får vi höra att folket, när de såg Jesu mäktiga under, fick en idé. Det är klart han ska vara kung. Det är klart han ska vara vår kung. Tänk att ha en kung som bara kan skapa mat. Och inte behöver jobba och slita. Lite påminner det kanske om en medborgarlön i Kuwait. Rikedomen är så stor så man behöver inte jobba. Man klarar sig bra ändå. Ett sånt liv ser de framför sig. En del som vill följa Jesus tänker sig att livet med Jesus ska vara så. Att vi inte behöver anstränga oss, utan att allting bara ordnar sig av sig självt. Men jag tror också att de som följer Jesus och vill lyssna till honom och är nyfikna på honom, de är det därför att hans kärlek till medmänniskorna står i sån bjärt kontrast mot fariseernas behandling av folket. Deras hårda regler, stränga lag efter följelse, blir så tydligt kärlekslöst när de ser hur Jesus tar sig an människor och botar även på sabbaten om det behövs. Idag så ser vi att det är sant det som Jesus sa. Under skapar inte tro. Under skapar inte tro. När han debatterar med fariseerna så säger han ibland, om ni inte kan tro på mig så tro för gärningarnas skull. Men han vet att de gör inte det. Det går alltid att bortförklara. Och så ser vi att det är också idag. Oavsett vad som sker så kan människor övertyga sig själva om att det nog kanske ändå inte finns någon Gud. Man bygger upp stora tankebyggnader, som Bibeln kallar det. Komplicerade teorier. För att kunna komma undan det faktum att vi är skapade varelser. Men ändå, själva tron är ett Guds under. Det är ett under att någon kommer till tro. När ett litet barn blir döpt, eller när en vuxen människa övergår från otro till tro, då är det något märkligt som har skett. En person som tidigare har varit ointresserad, till och med fientligt inställd till Gud, är nu ett Guds barn. En som vill följa Jesus i kärlek. Inte på grund av vad man kan få ut av det, utan av tacksamhet. Det är därför vi följer Jesus. Vi följer Jesus på grund av hans kärlek mot oss. Utan påsken skulle vi inte kunna följa honom. Utan vandringen upp till Golgata så hade vi ingen anledning att följa honom. Vi följer Jesus också på grund av att han har gjort oss till nya människor. Så känns det inte alltid. Hemrenoveringshåsen kanske har dött ut lite, men fortfarande så är fantastiska försäljningssiffror för de som säljer heminredning. De som lockar med toppstyling. Toppstyla ditt eget hem. Tänk vilken toppstyling Jesus har gjort med oss. Han säger till fariseerna, som egentligen moraliskt sett var goda människor, vill ju följa lagen, vill ju följa Guds regler, de vill ju vara goda medmänniskor. Vad säger han till dem? Ni är huggormars avkomma. Ni är huggorms yngel. Det är inte så snällt sagt. Men så är det med människan när hon själv kämpar för att blidka Gud. Det är ofullkomligt. Tänk vilken toppstyling vi har blivit föremål för när Gud har tvättat bort våra synder. Gjort oss till nya människor som vill följa hans ord. Vi ser i våran text en prövning av tron. Vi läser att Johannes skriver att Jesus, han frågar Filippos hur de ska kunna ge mat åt den här stora skaran. Men det var för att pröva honom, står det. Jesus visste vad han skulle göra. Den troende ställs inför ett problem. Hur ska vi kunna lösa det här? Och då ställs den troende inför två alternativ. Antingen kan vi tackla problemet med vårt eget förnuft. Och en egen styrka och en egen kapacitet. Eller så kan vi möta problemet i tro på Gud. Vi ställs inför problem ofta i våra liv. Vi kanske funderar på vår lilla församling. Hur ska den överleva när vi är så få? Eller vi kanske funderar på kyrkans framtid. Medelåldern är ganska hög. Hur ska det gå med församlingen? Eller vi kanske sitter i slutet av månaden och funderar, hur ska räkningarna kunna betalas? Alltså den här högen av räkningar, den är ganska stor. Går det ihop? Eller kanske man funderar, hur ska det gå med vårt äktenskap? Hur ska jag kunna hålla mitt löfte till min maka eller maka om trohet och kärlek i nöd och lust? Det känns övermäktigt. Eller kanske finns det någon som funderar på hur det ska gå att vara förälder. Hur ska man kunna uppfostra barn i en värld som är så fylld av synd, som är så fylld av omoral, och där omoralen liksom pockar på och tränger sig på, där elaka meddelanden kan komma till telefonen som ligger på nattduksbordet, och så får man veta vilken usling man är, att man inte är välkommen, att man inte har rätt att existera. Ja, vi ställs inför problem varje dag, och då kan vi antingen, som Filippos säger här, fundera, hur kan jag lösa det här? 200 denarer, och det ser ut att vara här många tusen människor, hur ska det räcka? Eller så kan vi svara på det här problemet i tro och säga, Herre, du vet. Herre, du vet. För Gud, han svarar ju på våra behov. Vi ser hur Jesus gör i dagens text. När lärjungarna inte kan lösa problemet själva, trots att de har lite olika idéer. Kan vi skicka iväg dem och handla mat? Det är för sent, det kommer inte. Hur ska det gå? Så säger Jesus bara, säg åt dem att sätta sig ner. Säg åt dem att sätta sig ner. Jesus inbjuder dem att äta. Och så tackar han och välsignar den här lilla pojkens matsäck. Han tackar Gud, han välsignar det. Och så mättar han alla människor. Och det blir mycket över. Så gör Jesus i dagens text. Så gör han också i sitt ord. Guds ord, Bibeln, talar om de problem vi erfar i våra liv. Men när vi vänder oss till Gud med bön om hjälp, då ger han oss hjälp. Han inbjuder och han mättar. Och det är ofta precis som för de här lärjungarna. Att när Gud har mättat oss, då finns det mycket över. Det är inte precis så att nåden räcker. Så att det finns precis lika mycket nåd och förlåtelse som det finns synd och orenhet hos oss. Utan nåden översvämmar. I nattvarden så bjuder Jesus in oss. Kom fram, säger han. Kom fram till nattvarden. Han välsignar brödet och vinet genom instiftelseorden. Och så mättar han oss. Så mättar han våra behov av nåd och förlåtelse. I dopet så säger Jesus, låt barnen komma till mig. Förnekar de det inte. Himmelriket tillhör sådana. Och när vuxna säger, vad hindrar att jag döps? Ingenting, säger Filippus. Här finns ju en liten pöl med vatten mitt i öknen. Kom, smaka och se att Herren är god. Nåden räcker. Men ett problem för oss människor, det kan ibland vara felaktiga förväntningar på vilken hjälp Gud ska ge oss. Jesus gav inte människorna i texten den hjälp de ville ha efter brödundret. När de ville göra honom till kung med våld. Han sa inte, ja visst, gå hem och lägg er så kommer jag med frukost på sängen varje dag. Sluta jobba, sluta anstränga er. Inte heller de som tänker sig att livet som kristen ska vara bekymmersfritt. Fyllt av materiella rikedomar. Ständiga framgångar i karriären. Ständig lycka och popularitet bland vänner. Ständig harmoni i det egna hemmet. De blir också besvikna. Livet som kristen passar inte och framgångsteologins beskrivning av ständigt ökande lycka, ständigt ökande välstånd och ständigt förbättrad hälsa. Tror vi att livet som kristen är enkelt? Att det inte ska kosta någonting? Då tror vi fel. Vi har fått lära oss sola gratia, nåden alena. Det är gratis att bli kristna. Gud kräver inget av oss för att vi ska få vara hans lärjungar. Han säger inte, nej, ni får spara ihop lite fler goda gärningar innan ni får bli med i den exklusiva klubben. Så är det inte. Det är gratis att bli kristen. Men att vara kristen, leva som kristen, det kostar. Det kostar en livslång kamp mot synden. Och det är synden både utanför oss, i samhället, vänner kanske, kollegor. Men det är också en kamp mot synden inom oss. I vårt eget hjärta. Vår egen egoism. Vår egen ovilja att förlåta andra. Vår egen stolthet. Där vi känner. Det är klart. Lite bättre än mig. Än sådana där människor. Att vara kristen kostar prestige ofta. Tänk på Paulus. Han var högt ansedd. Han var en påläggskall. Han var en talang. En framgångsman. Av fariseer säger han, så fanns det ingen som kunde överträffa mig i laglivet. När judarna samlas för att stena Stefanus efter att han har vittnat om att Jesus är Guds son. Och att det är Guds son de har spikat upp på korset. Då är Paulus där och gläds åt att Stefanus blir stenad. Han står och vaktar kläderna. Så att de som stenar Stefanus får lite bättre rörelsefrihet. Paulus offrar prestige i det judiska samhället när han blir kristen. Den religion som man försökte utrota, den är han nu en del av. Och han får själv bli stenad. Han får själv sitta i fängelse för sin tros och bekännelses skull. Så är det inte för oss idag. Men det kan kosta i arbetslivet att vara kristen. Det kan vara så att människor tycker, ja, de här värderingarna passar inte in här. Tycker du så är du inte en av oss. Att vara kristen kan kosta socialt. Vissa vänner kan inte tåla evangeliet. Och när vi är frimodiga i anden, när vi berättar om våran bekännelse, då är det inte alltid folk bara nickar och säger, ja, det var spännande att höra. Att vara kristen, det kan kosta frihet. Beräkningar som har gjorts visar på att förmodligen inte sedan romarrikets tid har det suttit så många kristna fängslade för sin tro som det gör idag. Att vara kristen, det kan kosta livet. I Syrien, i Irak, på många ställen i Afrika. Det kostar att vara kristen. Det var länge sedan jag såg det nu. Men när jag var barn så fanns det en lada uppe i Norrbotten där någon hade målat med röda bokstäver för att alla som åkte förbi med bilen skulle kunna se. Så hade de målat, Jesus är svaret. Stod det. Jesus är svaret. Det var klokt. Men efter något år var det någon som hade varit där och lagt till en rad till och skrivit, vad är frågan? Jesus har svarat, men vad är frågan? Tycker jag var en bra motfråga. För människorna som samlades runt Jesus så var det tydligt att Jesus var svaret. Men jag var osäker på vad frågan var. Är han den som har kommit för att kasta ut romarna och göra oss fria? Eller är han den som ska göra vårt liv till ett liv i lyx? Där vi kan lägga upp fötterna på tv-bordet. Hade de inte dem, men sådär. Och liksom spänna av oss manteln. Och softa. Eller, vad är frågan? Jesus är svaret på frågan som uppenbaras vid påsken. Hur ska jag kunna bestå inför Gud? Hur ska jag som en syndare kunna närma mig Gud? Hur ska jag kunna komma till himlen? Det är det som är frågan på vilket Jesus svarar. Allt är fullbordat. Innan han ger upp andan på korset så säger han, allt är fullbordat. Jesus är svaret. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus. Tack för ditt stora tålamod med oss människor. Tack för ditt tålamod med människor som samlades runt dig. När du egentligen ville dra dig undan för att samtala med lärjungarna i lugn och ro. Tack för att du tog dig tid med folkhopen. Och inte bara undervisade dem, utan mättade dem även fysiskt. Tack för ditt tålamod med oss. Tack för att du tar dig an oss. Tack för att du ser till att vi får äta oss mätta varje dag. Men framförallt, tack för att du är svaret på våra andliga frågor. Vem ska jag vända mig till med mina problem? Jo, till dig. Vem kan jag söka för att få förlåtelse för min synd? Jo, dig. Vem kan jag klamra mig fast vid när min egen kraft sinar. Jo, i dig. Tack för din trofasthet. Nu och alltid. I ber.